Förenta nationerna och folkmordet i Gaza rättsliga vägar för att återställa institutionell trovärdighet. I slutet av 2025 står det pågående folkmordet i Gaza som en av de mest definierande och förödande kriserna under det 21 århundradet. Den ihållande och systematiska karaktären av Israels militära kampanj, kännetecknad av förstörelse av civil infrastruktur, berövande av mat, vatten och medicinsk vård samt massdödandet av civila, har utlöst en djupgående omvärdering inom den internationella rättsordningen. En. Stater och organisationer som erkänner folkmordet i Gaza. En snabbt växande grupp av internationella aktörer, inklusive regeringar, mellanstatliga organ, Förenta nationernas mekanismer och civilsamhällesorganisationer, identifierar nu Israels handlingar i Gaza som folkmord enligt innebörden av konventionen om förebyggande och bestraffning av folkmord. 1948. Denna inramning återspeglar inte bara retorisk fördömelse, utan en rättslig karaktärisering grundad i fördragsskyldigheter, rättsliga förfaranden och auktoritativa utredningsresultat. Följande lista identifierar stater, mellanstatliga organ och institutioner som formellt har betecknat Israels handlingar i Gaza som folkmord eller åberopat folkmordskonventionen i detta sammanhang. Sydafrika lämnade in målet till icke-tillämpning av folkmordskonventionen, Sydafrika mot Israel, med påstående om folkmord 29 december 2023. Där icke fann att påståendena om folkmord var plausibla vid stadiet för tillfälliga åtgärder 26 januari 2024. Turkiet ingrep formellt vid icke till stöd för Sydafrikas folkmordsfall 7 augusti 2024. Brasilien president Lula kallade upprepade gånger Israels handlingar i Gaza för folkmord 18 och 26 februari 2024. 8 juni 2025. Colombia, president Gustavo Petro betecknade offentligt Israels kampanj som folkmord. 1 maj 2024, 30 augusti 2025, tal vid FN:s generalförsamling 23 september 2025. Saudiarabien, kronprins Mohammed bin Salman kallade Israels kampanj för folkmord. 11 november 2024. Pakistan, pressmeddelanden och uttalanden från utrikesministeriet hänvisar upprepade gånger till ett folkmord i Gaza. Malaysia, uttalanden från utrikesministeriet beskriver uttryckligen Israels handlingar som folkmord. Flera uttalanden 2025. Indonesien, uttalanden från utrikesministeriet har använt språk om folkmord för att fördöma Israels operationer i Gaza. Augusti 2024. Honduras regeringen fördömde vad den kallade folkmord och återkallade sin ambassadör, oktober 2023. Bolivia lämnade in en deklaration om ingripande till stöd för ICIS folkmordsfall, officiella material ramar in frågan i termer av folkmordskonventionen, oktober 2024. Organisationen för islamiskt samarbete, OIC, kallade anfallet på Gaza för ett massfolkmord december 2023 och välkomnade senare FN-utredningens folkmordsfynd, september 2025. Samarbetsrådet för Gulfstaterna GCC, toppmötets kommuniké fördömde israeliska brott i Gaza som en del av en agenda för folkmord och etnisk rensning, 1 december 2024. FN:s oberoende internationella undersökningskommission, COI, fann att Israel har begått folkmord i Gaza. Rapport publicerad 16 september 2025. FN:s särskilda kommitté för israeliska metoder fastställde att Israels krigföringsmetoder i Gaza var förenliga med kännetecknen för folkmord. 14 november 2024. Internationella föreningen för folkmordforskare, IJAGs medlemsresolution 31 augusti 2025, som konstaterar att Israels handlingar i Gaza uppfyller den rättsliga definitionen av folkmord, rapporterades brett. Amnesty International, flera uttalanden 2025 som hävdar att Israel begår folkmord i Gaza, inklusive användning av svält som en metod för utrotning. Human Rights Watch, HRW, rapport på 179 sidor 19 december 2024, som finner folkmordshandlingar och utrotning, brott mot mänskligheten kopplade till avsiktliga berövande policier. ECR, Europeiskt center för konstitutionella rättigheter och mänskliga rättigheter, formell rättslig ståndpunkt, 10 december 2024, som drar slutsatsen att Israel begår folkmord i Gaza. B'Tselem, Israelisk människorättsmål, rapport 2025, vårt folkmord som drar slutsatsen att Israel begår folkmord i Gaza. Läkare för mänskliga rättigheter, Israel, Fri, drog i en rapport 2025 slutsatsen att Israel begår folkmord, sammanfattat av Amnesty. FID, Internationella federationen för mänskliga rättigheter, beskrev upprepade gånger Israels handlingar som folkmord och uppmanade stater att agera enligt konventionen. Down, Demokrati för den arabiska världen nu, organisationsuttalanden hänvisar upprepade gånger till ett pågående folkmord i Gaza. Al-Haq, upprätthåller ett register och förespråkar specifikt att Israels beteende är folkmord, citerar ICIS beslut. Euromé, Human Rights Monitor, många uttalanden som uttryckligen betecknar Israels kampanj som folkmord, citerat inom HRW-dokumentation. Medico International, förespråkande och analyser som adresserar folkmordsinramning i Gaza, funktioner och intervjuer 2025. Den oöverträffade bredden av detta konsensus som omfattar både aktörer från det globala syd och det globala nord och sträcker sig över statliga, institutionella och akademiska linjer signalerar en transformation i den internationella förståelsen av ansvarsskyldighet och förebyggande. För första gången i eran efter andra världskriget åberopas folkmordskonventionen av flera suveräna stater mot ett aktivt, pågående folkmord, med betydande processuella framsteg vid internationella domstolen. 2. Förenta nationernas plikt att förebygga folkmord. De sammanlagda fynden från stater, mellanstatliga organ och Förenta nationernas mekanismer om att Israels pågående kampanj i Gaza innebär folkmord etablerar inte bara en moralisk oro utan en trovärdig och brådskande rättslig risk som engagerar Förenta nationernas kollektiva ansvar att förebygga folkmord. Enligt artiklarna 1, 2, 2 och 24 i Förenta nationernas stadga har säkerhetsrådet en rättslig plikt att vidta snabba och effektiva åtgärder för att upprätthålla internationell fred och säkerhet och säkerställa respekt för grundläggande principer i internationell rätt. Folkmordskonventionen ålägger en erga omnes skyldighet att förebygga och bestraffa folkmord, vilket återspeglar en tvingande jus cogens norm. Konventionen om förebyggande och bestraffning av folkmord, 1948. Artikel i De fördragslutande parterna bekräftar att folkmord är ett brott enligt internationell rätt som de åtar sig att förebygga och bestraffa. I Bosnien och Herzegovina mot Serbien och Montenegro, 2007, fastslog internationella domstolen att plikten att förebygga folkmord uppstår i det ögonblick som staten får kännedom om, eller normalt borde ha fått kännedom om, förekomsten av en allvarlig risk. ICI, Bosnien mot Serbien, dom 26 februari 2007. En stats skyldighet att förebygga, och den motsvarande plikten att agera, uppstår i det ögonblick som staten får kännedom om, eller normalt borde ha fått kännedom om, förekomsten av en allvarlig risk att folkmord kommer att begås. Följaktligen, när trovärdiga bevis på folkmord framkommer som fastställts av ICIS tillfälliga åtgärder, FNs utredningsmekanismer och fynd från flera stater och människorättsorganisationer, i rådet och särskilt dess permanenta medlemmar, rättsligt skyldiga att agera för att förebygga det. Med tanke på säkerhetsrådets primära ansvar för att upprätthålla internationell fred och säkerhet enligt artikel 24 i stadgan, och dess unika kapacitet att agera kollektivt på uppdrag av alla medlemsstater, gäller denna plikt med särskild kraft för rådet. När trovärdiga organ, inklusive ICI självt, fastställer att det finns en plausibel risk för folkmord, är rådet rättsligt skyldigt att agera för att förebygga det. 3. Missbruk av vetorätten och Förenta staternas roll. Trots det överväldigande faktamaterialet och de bindande rättsliga skyldigheterna som härrör från konventionen om förebyggande och bestraffning av folkmord, 1948, och Förenta nationernas stadga, har Förenta staterna upprepade gånger hindrat säkerhetsrådets åtgärder som syftar till att stoppa vad internationella domstolen har bedömt som ett plausibelt folkmord i Gaza. Sedan oktober 2023 har Washington utnyttjat sin vetorätt inte mindre än 7 gånger för att blockera resolutionsförslag som syftar till att införa vapenvilor, underlätta humanitärt tillträde eller kräva efterlevnad av internationell humanitär rätt. Var och en av dessa resolutioner återspeglade de brådskande uppmaningarna från generalsekreteraren, kontoret för samordning av humanitära frågor, OCA, och FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar, UNRWA, samt fynd från oberoende utredningsmekanismer, men blev ändå ogiltigt förklarade genom en ensidig invändning från en enda permanent medlem. Det första vetot, som lades i oktober 2023, blockerade en resolution som uppmanade till ett omedelbart humanitärt vapenstillestånd efter Israels inledande bombardemang av Gaza och början på massförluster av civila. Efterföljande veto i december 2023, februari 2024, april 2024, juli 2024, december 2024 och mars 2025, följde ett konsekvent och avsiktligt mönster. Varje gång rådet försökte agera i enlighet med sitt stadgemandaterade ansvar att upprätthålla internationell fred och säkerhet, utnyttjade Förenta staterna vetot för att skydda Israel från ansvarsskyldighet och för att förhindra kollektiva åtgärder som syftar till att skydda civilt liv. 4. Tolkning av stadgan, Wienkonventionens ramverk. Stadgan utgör ett sammanhängande och integrerat rättsligt ramverk, där alla bestämmelser har lika normativ status och måste tolkas i harmoni med varandra. Det finns ingen intern hierarki bland dess artiklar, snarare måste var och en förstås kontextuellt, systematiskt och teleologiskt, det vill säga i ljuset av stadgans övergripande syften och principer enligt artiklarna 1 och 2. Denna systematiska tolkning, som upprepade gånger bekräftats av ICI och FN:s egna rättsliga organ, säkerställer att stadgan fungerar som ett enda, odelbart instrument för internationell styrning snarare än en samling isolerade befogenheter eller privilegier. Det tolkningsramverk som formuleras i Wienkonventionen om traktaträtten, 1969, gäller lika och fullt ut för Förenta nationernas stadga. Även om stadgan föregår konventionen, var de tolkningsprinciper som kodifierades där i redan etablerade som sedvanerätt vid tidpunkten för stadgans utformning och har sedan dess bekräftats i ICIs rättspraxis. Följaktligen måste stadgan tolkas i god tro i ljuset av dess syfte och ändamål, och som en sammanhängande och integrerad helhet. Wienkonventionen om traktaträtten, 1969. Artikel 26, Pacta sunt servanda, varje gällande traktat är bindande för dess parter och måste utföras av dem i god tro. Artikel 31, en traktat ska tolkas i god tro i enlighet med den vanliga betydelsen som ska ges till traktatens termer i deras sammanhang och i ljuset av dess syfte och ändamål. Artikel 31.3c, det ska tas hänsyn till alla relevanta regler i internationell rätt som är tillämpliga i förhållandena mellan parterna. Följaktligen kan befogenheterna som tilldelats säkerhetsrådet, inklusive vetorätten, inte tolkas eller tillämpas på ett sätt som strider mot stadgans syfte och ändamål. 5. Rättsliga gränser för vetorätten. Även om artikel 27.3 i Förenta nationernas stadga ger de permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet vetorätt, är denna rätt inte absolut. Den måste utövas i strikt överensstämmelse med stadgans syften och principer, artiklarna 1 och 24, och i god tro artikel 2.2. Som det organ som har primärt ansvar för att upprätthålla internationell fred och säkerhet, är säkerhetsrådet rättsligt skyldigt att utföra sina funktioner i enlighet med dessa skyldigheter. Enligt artikel 24 utövar säkerhetsrådet sin auktoritet på uppdrag av hela FNs medlemskap. Detta representativa mandat ålägger en fiduciär plikt för alla dess medlemmar, och särskilt för de permanenta medlemmarna som är utrustade med vetorätten, att agera i god tro och i överensstämmelse med stadgans grundläggande mål. Tillsammans med artiklarna 1, 2, 2 och 24, 2 stöder artikel 24 principen att vetorätten inte lagligen kan användas för att frustrera rådets kollektiva ansvar att upprätthålla internationell fred och säkerhet. Stadgan ålägger också uttryckliga procedurella gränser för vetorätten genom artikel 27.3, som stipulerar att en part i en tvist ska avstå från att rösta i beslut enligt kapitel 6. Denna bestämmelse förkroppsligar en grundläggande princip om opartiskhet i rådets beslutsfattande, där en permanent medlem ger betydande militärt, finansiellt eller logistiskt stöd till en part i en väpnad konflikt. Kan den medlemmen rimligen betraktas som en part i tvisten och är därför rättsligt skyldig att avstå. Förenta nationernas stadga. Artikel 1.1 att upprätthålla internationell fred och säkerhet, och för detta ändamål att vidta effektiva kollektiva åtgärder för att förebygga och undanröja hot mot freden, och för att undertrycka aggressionshandlingar eller andra fredsbrott, och att åstadkomma med fredliga medel och i överensstämmelse med principerna om rättvisa och internationell rätt. Lösning eller reglering av internationella tvister eller situationer som kan leda till ett fredsbrott. Artikel 2.2 alla medlemmar för att säkerställa alla deras rättigheter och fördelar som härrör från medlemskap, ska i god tro uppfylla de skyldigheter de åtagit sig enligt denna stadga. Artikel 24.1 för att säkerställa snabba och effektiva åtgärder från Förenta nationerna tilldelades medlemmar säkerhetsrådet primärt ansvar för att upprätthålla internationell fred och säkerhet, och de är överens om att säkerhetsrådet i utförandet av sina uppgifter under detta ansvar agerar på deras vägnar. Artikel 24.2 vid utförandet av dessa uppgifter ska säkerhetsrådet agera i enlighet med Förenta nationernas syften och principer. De specifika befogenheter som tilldelats säkerhetsrådet för utförandet av dessa uppgifter anges i kapitel 6, 7, 8 och 12. Artikel 27.3 i beslut enligt kapitel 6 och enligt punkt 3 i artikel 52 ska en part i en tvist avstå från att rösta. Tillsammans fastställer artiklarna 1, 2, 2, 24, 1 bindestreck minus 2 och 27.3 i stadgan, tolkade i enlighet med artiklarna 31-33 i Wienkonventionen om traktaträtten, att vetorätten inte är en obegränsad prerogativ utan en villkorlig makt som hålls i förtroende för det internationella samfundet. Utövandet av denna makt i ond tro, i syften som strider mot stadgan, eller på ett sätt som hindrar säkerhetsrådet från att utföra sina primära uppgifter, utgör ett missbruk av rätten och en ultravireshandling. Ett sådant veto saknar rättslig verkan inom stadgans ramverk och står i strid med de tvingande normerna, jus cogens, som styr den internationella ordningen, särskilt de som rör förebyggande av folkmord och skydd av civila. 6. Internationella domstolens roll. Säkerhetsrådets ansvar för att upprätthålla internationell fred och säkerhet, som formuleras i artiklarna 1 och 24 i stadgan, omfattar nödvändigtvis en plikt att upprätthålla internationell rätt och att förebygga grymheter som hotar stabiliteten i internationella relationer. Rådets mandat är inte en politisk prerogativ utan ett rättsligt förtroende, som utövas på uppdrag av hela medlemskapet och begränsas av stadgans syften och principer. När en permanent medlem använder vetorätten för att hindra åtgärder som syftar till att förebygga eller reagera på allvarliga brott mot internationell rätt, inklusive folkmord, brott mot mänskligheten eller grova överträdelser av Genèvekonventionerna, utgör sådan handling ett missbruk av vetorätten och en handling ultra vires stadgan. I sådana omständigheter blir ICKIS tolkningsroll avgörande. Enligt artikel 36 i dess stadga kan domstolen utöva tvistemålsjurisdiktion om en tvist bringas inför den av medlemsstater angående tolkningen eller tillämpningen av stadgan eller folkmordskonventionen. Dessutom, enligt artikel 65 i ICKIS stadga och artikel 96 i stadgan, kan generalförsamlingen eller säkerhetsrådet, samt andra auktoriserade FN-organ, begära ett rådgivande yttrande för att klargöra de rättsliga konsekvenserna av vetorättens användning i specifika sammanhang. Även om rådgivande yttranden inte är formellt bindande, utgör de auktoritativa tolkningar av stadgan och har avgörande vikt i FN:s praxis. Förenta nationernas stadga. Artikel 96. En generalförsamlingen eller säkerhetsrådet kan begära att internationella domstolen ger ett rådgivande yttrande om vilken rättslig fråga som helst. Även om internationella domstolen, ICKI, inte har uttrycklig befogenhet att ogiltigförklara ett beslut eller veto från säkerhetsrådet, behåller den jurisdiktion att tolka Förenta nationernas stadga och att fastställa de rättsliga konsekvenserna av handlingar som vidtas enligt den. Domstolen som Förenta nationernas huvudsakliga rättsliga organ, artikel 92 i stadgan, utövar både tvistemåls- och rådgivande funktioner som omfattar frågor om stadgetolkning och lagligheten av handlingar från FN-organ. Följaktligen, om en permanent medlem befinns ha utövat vetorätten i ond tro eller ultra vires i förhållande till stadgans syften och principer, kan ICKI i princip bekräfta att ett sådant veto var rättsligt ineffektivt och att det motsvarande resolutionsförslaget giltigt antogs i sak. I praktiska termer skulle ett sådant fynd göra det möjligt för andra medlemmar i säkerhetsrådet att betrakta ett veto som lagts i strid med stadgan som utan rättslig verkan, vilket därmed tillåter rådet att fortsätta med att anta den motsvarande resolutionen i sak. Vetot skulle behandlas som ogiltigt från början, oförmöget att upphäva rådets kollektiva plikt att upprätthålla fred och säkerhet. 7. Återställa Förenta nationernas trovärdighet, en väg genom rätten. Krisen som avslöjats av folkmordet i Gaza har visat att Förenta nationernas paralys inte primärt är ett misslyckande med dess grundande text, utan med dess tolkning och tillämpning. Säkerhetsrådets oförmåga att agera, trots erkännandet av ett plausibelt folkmord av internationella domstolen och av FN:s egna utredningsmekanismer, härrör inte från en brist på rättslig auktoritet, utan från missbruket av vetorätten av en permanent medlem som agerar i strid med stadgans syften. Uppmaningar till stadgereform, även om de är moraliskt övertygande, har länge strandat på den procedurella omöjligheten att ändra artikel 108 i ett system som kräver samtycke från de som är mest investerade i att bevara sina privilegier. Lösningen ligger därför inte i det ouppnåeliga projektet att skriva om stadgan, utan i att tolka den i enlighet med traktaträtten och stadgans egen inre logik. Det första och mest omedelbara steget ligger i att söka ett rådgivande yttrande från Internationella domstolen, ICKI, om lagligheten och gränserna för vetorätten enligt artikel 27.3 i stadgan. Ett sådant yttrande skulle inte ändra stadgan, utan tolka den i enlighet med Wienkonventionen om traktaträtten, VCLT, och tvingande normer i internationell rätt, och bekräfta att vetorätten som varje makt under stadgan är villkorad av skyldigheterna om god tro, syfte och ändamål och jus cogens. Dubbla vägar till ICKI-generalförsamlingen och säkerhetsrådet. enligt artikel 96 N i Förenta nationernas stadga och artikel 65 i internationella domstolens stadga har både generalförsamlingen och säkerhetsrådet behörighet att begära rådgivande yttranden från domstolen om vilken rättslig fråga som helst. Varje väg erbjuder ett distinkt, men kompletterande, sätt för organisationen att klargöra de rättsliga gränserna för vetorätten. Vägen via generalförsamlingen erbjuder en klar och säker väg, eftersom en sådan resolution endast kräver enkel majoritet och inte är föremål för veto. Detta gör det till det mest tillgängliga och procedurellt säkra sättet att erhålla rättsligt klargörande om vetorättens omfattning och gränser, särskilt i fall där säkerhetsrådet självt är förlamat. Men säkerhetsrådet behåller också befogenhet att begära ett sådant yttrande. Här uppstår frågan om ett permanent medlemsveto kan blockera rådet från att söka juridisk rådgivning om gränserna för dess egna befogenheter. Enligt artikel 27.2 i stadgan ska beslut i säkerhetsrådet om procedurella frågor fattas med en bekräftande röst från 9 medlemmar och är inte föremål för veto. En resolution som begär ett rådgivande yttrande, som varken fastställer materiella rättigheter eller ålägger bindande skyldigheter, faller klart inom denna procedurella kategori. Förenta nationernas stadga. Artikel 27.2 beslut i säkerhetsrådet om procedurella frågor ska fattas med en bekräftande röst från 9 medlemmar. Namibia-presidenset S-res-284 1970 stöder denna tolkning rådets begäran om ett rådgivande yttrande om de rättsliga konsekvenserna av Sydafrikas närvaro i Namibia behandlades som ett procedurellt beslut och antogs utan veto. Genom analogi är en resolution som begär ett rådgivande yttrande om vetorättens gränser också relaterad till rådets egna institutionella förfaranden och utgör inte en materiell handling som påverkar staters rättigheter eller skyldigheter. Därför kan säkerhetsrådet lagligen anta en resolution som begär ett rådgivande yttrande från ICJ om vetorättens gränser som en procedurell omröstning, vilket endast kräver 9 bekräftande röster och inte är föremål för veto. När den väl överlämnats skulle det sedan falla på internationella domstolen själv att avgöra om begäran ska accepteras. Genom att göra det skulle ICJ implicit bekräfta att ärendet är procedurellt och rättmätigt föreligger, och därmed lösa, genom rätt snarare än politik, huruvida frågan om vetorättens gränser faller inom domstolens rättsliga behörighet. Denna väg säkerställer att ingen permanent medlem ensidigt kan förhindra Förenta nationerna från att söka en rättslig tolkning av sitt eget grundläggande instrument. Den hedrar också principen om effet utile enligt Wienkonventionen, att varje traktat måste tolkas så att dess syfte och ändamål får full verkan. Att tillåta ett veto att förhindra rättsligt klargörande av vetots egen laglighet skulle vara en logisk och rättslig paradox, som undergräver stadgans sammanhang och integriteten i den internationella rättsordningen. Återställa rättens företräde. Följaktligen har både generalförsamlingen och säkerhetsrådet lagliga och kompletterande vägar för att söka ett rådgivande yttrande från ICJ. Vägen via generalförsamlingen är procedurellt säker. Vägen via säkerhetsrådet är rättsligt försvarbar enligt stadgan och traktaträtten. Båda skulle uppnå samma väsentliga mål att klargöra att vetorätten inte lagligen kan utövas för att hindra förebyggandet av folkmord eller frustrera Förenta nationernas syften. Genom denna process skulle organisationen ta ett viktigt steg mot att återställa sin trovärdighet och bekräfta att dess auktoritet inte härrör från makt, utan från internationell rättsföreträde. Rättsstaten, inte politiska privilegier, måste styra även de mäktigaste organen inom Förenta nationerna. Endast genom att bekräfta denna princip kan organisationen återta sitt grundläggande syfte, att rädda kommande generationer från krigets gissel. Slutsats. Förenta nationernas trovärdighet står idag inför ett ögonblick av djup omvärdering. Det pågående folkmordet i Gaza har avslöjat sprickorna i den internationella rättsordningen, inte i otillräckligheten hos dess normer, utan i dess institutioners misslyckande att upprätthålla dem. Förbudet mot folkmord inskrivet i konventionen om förebyggande och bestraffning av folkmord, 1948, och erkänt som Jus cogens binder alla stater och alla organ inom Förenta nationerna utan undantag. Ändå inför överväldigande bevis och formella fynd från internationella domstolen har organisationens huvudsakliga organ för att upprätthålla fred och säkerhet förblivit förlamat av missbruket av vetorätten. Denna paralys är inte en oundviklig egenskap hos internationell politik. Det är ett misslyckande i styrning och ett brott mot rättsligt förtroende. Säkerhetsrådets permanenta medlemmar innehar sina befogenheter på uppdrag av hela medlemskapet enligt artikel 24.1 i stadgan. Denna auktoritet är fiduciär, inte proprietär. När vetorätten används för att skydda ett pågående folkmord eller hindra humanitärt skydd, upphör den att vara ett instrument för fredsbevarande och blir ett instrument för strafffrihet. Sådan användning är ultra vires, bortom de befogenheter som stadgan tilldelar, och rättsligt ovrenlig med både stadgans bokstav och anda. I slutändan beror Förenta nationernas förmåga att återställa sin legitimitet på dess vilja att genomdriva sin egen rätt. Att återställa trovärdighet handlar inte bara om att utfärda resolutioner eller rapporter. Det handlar om att återanpassa organisationen till de principer som rättfärdigade dess skapelse, fred, rättvisa, jämlikhet och skydd av mänskligt liv. Folkmordet i Gaza kommer att definiera arvet från denna era, inte bara för de direkt inblandade staterna, utan för hela det internationella systemet. Förenta nationernas trovärdighet och själva integriteten i internationell rätt beror på detta val. Förenta nationernas generalförsamling resolutionsförslag. Detta resolutionsförslag erbjuds i god tro och av nödvändighet, med hänvisning till principer som formulerats under århundraden i världens stora rättsliga traditioner, som hävdar att auktoritet måste utövas med uppriktighet, rättvisa och vördnad för livet. Det erbjuds som en bekvämlighet och resurs för varje medlemsstat eller grupp av medlemsstater som önskar att, genom generalförsamlingen, följa en laglig och konstruktiv väg för att klargöra gränserna för vetorätten enligt artikel 27.3 i Förenta nationernas stadga, i enlighet med det tolkningsramverk som finns i Wienkonventionen om traktaträtten och konventionen om förebyggande och bestraffning av folkmord. 1948. Förslaget är inte tvingande och gör inga äganderättsanspråk. Det är utformat för att modifieras, anpassas eller utvidgas av vilken stat eller delegation som helst enligt vad de anser lämpligt för internationell fredsbehov och Förenta nationernas syften. Det lämnas in med övertygelsen att där politisk reform förblir ouppnåelig, i laglig tolkning det säkraste sättet att återställa Förenta nationernas trovärdighet och bekräfta internationell rätts företräde över makt. Begäran om ett rådgivande yttrande från Internationella domstolen om de rättsliga gränserna för vetorätten enligt artikel 27.3 i Förenta nationernas stadga. Generalförsamlingen erinrar om Förenta nationernas syften och principer enligt stadgan. Bekräftar att enligt artikel 24.1 i stadgan tilldelar medlemmarna säkerhetsrådet primärt ansvar för att upprätthålla internationell fred och säkerhet och är överens om att rådet agerar på deras vägnar. Erkänner att alla medlemmar ska uppfylla i god tro de skyldigheter de åtagit sig enligt stadgan, enligt artikel 2.2. Medveten om att enligt artikel 27.3 i stadgan ska en part i en tvist avstå från att rösta i beslut enligt kapitel 6 och enligt punkt 3 i artikel 52. Erinrar om artikel 96.1 i stadgan och artikel 65 i Internationella domstolens stadga, som bemyndigar generalförsamlingen att begära rådgivande yttranden om vilken rättslig fråga som helst. Bekräftar att konventionen om förebyggande och bestraffning av folkmord, 1948, folkmordskonventionen, kodifierar en skyldighet erga omnes och jus cogens att förebygga och bestraffa folkmord. Noterar internationella domstolens rättspraxis inklusive tillämpning av konventionen om förebyggande och bestraffning av folkmord, Bosnien och Herzegovina mot Serbien och Montenegro, de av 26 februari 2007, som fastslog att skyldigheten att förebygga folkmord uppstår i det ögonblick en stat får kännedom om, eller normalt borde ha fått kännedom om, en allvarlig risk för folkmord. Erkänner att Wienkonventionen om traktaträtten 1969 återspeglar sedvanerätt om traktattolkning och utförande, inklusive principerna om god tro, syfte och ändamål och effet utile, artiklarna 26 och 31-33. Medveten om att utövandet av vetorätten måste vara förenligt med stadgans syfte och ändamål, allmän internationell rätt och tvingande normer, och att ett missbruk av rätten inte kan ge lagliga effekter. Oroad över att användningen av vetorätten för att hindra åtgärder som är avsedda att förebygga eller stoppa folkmord, brott mot mänskligheten eller allvarliga överträdelser av internationell humanitär rätt riskerar att göra rådet oförmöget att uppfylla sina ansvar och undergräver organisationens trovärdighet. Fast besluten att klargöra i rätten gränserna och de rättsliga konsekvenserna av användningen av vetorätten enligt artikel 27.3 under sådana omständigheter. N. Beslutar i enlighet med artikel 96 N i Förenta nationernas stadga och artikel 65 i Internationella domstolens stadga, att begära ett rådgivande yttrande från Internationella domstolen om de rättsliga frågor som anges i bilaga A till denna resolution. 2. Begär att generalsekreteraren överlämnar denna resolution, tillsammans med bilagorna A-C, till Internationella domstolen omedelbart och tillhandahåller domstolen de faktiska och rättsliga dojer som anges vägledande i bilaga C. 3. Inbjuder medlemsstater, säkerhetsrådet, ekonomiska och sociala rådet, mänskliga rättighetsrådet, internationella brottmålsdomstolen, inom dess mandat och relevanta FN-organ, byråer och mekanismer att lämna skriftliga uttalanden till domstolen om de frågor som anges i bilaga A. Och bemyndigar generalförsamlingens president att lämna ett institutionellt uttalande på församlingens vägnar. 4. Begär att Internationella domstolen, om möjligt, ger ärendet prioritet och anger tidsgränser för skriftliga uttalanden och muntliga förhandlingar som är lämpliga för den brådska som är inneboende i frågor som involverar tvingande normer och skyldigheten att förebygga folkmord. 5. Uppmanar säkerhetsrådet att, i väntan på det rådgivande yttrandet, överväga sin praxis angående vetorätten i ljuset av artiklarna 1. 2.2, 24 och 27.3 i stadgan, folkmordskonventionen och Wienkonventionen om traktaträtten. 6. Beslutar att inkludera i den preliminära dagordningen för sin nästa session en punkt med titeln Uppföljning av Internationella domstolens rådgivande yttrande om gränserna för vetorätten enligt artikel 27.3 i stadgan, och att förbli besatt av ärendet. Bilaga A, frågor att ställa till Internationella domstolen. Fråga 1, traktattolkning och god tro. A. Gäller de sedvanliga reglerna för traktattolkning som kodifierats i artiklarna 31-33 i Wienkonventionen om traktaträtten för Förenta nationernas stadga? Och i så fall, hur informerar god tro, syfte och ändamål och effet uttile tolkningen av artikel 27.3 i förhållande till artiklarna 1, 2, 2 och 24 i stadgan? B. Kan vetorätten särskilt utövas i enlighet med stadgan när dess effekt är att frustrera rådets primära ansvar att upprätthålla internationell fred och säkerhet och hindra åtgärder som krävs av tvingande normer? Fråga 2, part i en tvist och avstående. Vad är den rättsliga innebörden av frasen en part i en tvist ska avstå från att rösta i artikel 27.3 i stadgan, inklusive? A. Kriterierna för att avgöra om en medlem i rådet är en part i en tvist enligt kapitel 6 och b. huruvida och hur materiellt, militärt, finansiellt eller logistiskt stöd till en stridande part gör en permanent medlem till en part i en tvist som är skyldig att avstå. Fråga 3. Juskogens och plikten att förebygga folkmord. A. Begränsar juskogens normer och erga omnes skyldigheter, inklusive plikten att förebygga folkmord enligt artikel i folkmordskonventionen och sedvanerätt, det lagliga utövandet av vetorätten? B. Vid vilken tidpunkt, särskilt i ljuset av IKIs rättspraxis om allvarlig risk, uppstår en plikt att agera för säkerhetsrådet och dess medlemmar så att ett veto skulle vara oförenligt med stadgan? Fråga 4. Rättsliga konsekvenser av ett ultravirusveto. A. Vad är de rättsliga konsekvenserna inom Förenta nationernas institutionella ramverk när ett veto läggs i ond tro, i strid med juskogens, eller i strid med artikel 27.3? B. Kan säkerhetsrådet eller Förenta nationerna under sådana omständigheter betrakta vetot som rättsligt ineffektivt, fortsätta att anta åtgärder i sak, eller på annat sätt bortse från dess effekter i den utsträckning som är nödvändig för att uppfylla rådets ansvar enligt artiklarna 1 och 24. C. Vad är skyldigheterna för medlemsstater enligt artiklarna 25 och 2.2 i stadgan när de står inför ett veto som påstås vara ultravires? Fråga 5. Förhållandet till generalförsamlingen, Förenade för fred. Vad är de rättsliga konsekvenserna för generalförsamlingens befogenheter enligt artiklarna 10-14 i stadgan och resolution A-res-377V, Förenade för fred, när ett veto läggs under de omständigheter som beskrivs i frågorna 3 och 4? Fråga 6. Traktat rätt. A. Hur påverkar artiklarna 26, Pacta sunt servanda, och 27, inhemsk rätt är inte ett rättfärdigande, i Wienkonventionen om traktaträtten en permanent medlems beroende av vetorätten där ett sådant beroende skulle hindra utförandet av stadgans eller folkmordskonventionens skyldigheter? B. Gäller en missbruk av rättigheterdoktrin eller principen att ultravirushandlingar inte ger rättsliga effekter för vetorätten i FNs rättsordning, och med vilka konsekvenser? Bilaga B. Viktiga rättsliga texter. Förenta nationernas stadga. Artikel 1.1. Att upprätthålla internationell fred och säkerhet. Och att vidta effektiva kollektiva åtgärder för att förebygga och undanröja hot mot freden. Artikel 2.2. Alla medlemmar ska i god tro uppfylla de skyldigheter de åtagit sig enligt denna stadga. Artikel 24.1. För att säkerställa snabba och effektiva åtgärder från Förenta nationerna tilldelades medlemmar säkerhetsrådet primärt ansvar för att upprätthålla internationell fred och säkerhet, och de är överens om att säkerhetsrådet i utförandet av sina uppgifter agerar på deras vägnar. Artikel 27.3. I beslut enligt kapitel 6 och enligt punkt 3 i artikel 52 ska en part i en tvist avstå från att rösta. Artikel 96.1. Generalförsamlingen eller säkerhetsrådet kan begära att internationella domstolen ger ett rådgivande yttrande om vilken rättslig fråga som helst. Wienkonventionen om traktaträtten 1969. Artikel 26. Pacta sunt servanda. Varje gällande traktat är bindande för dess parter och måste utföras av dem i god tro. Artikel 27. En part får inte åberopa bestämmelserna i sin inhemska rätt som rättfärdigande för att inte uppfylla en traktat. Artikel 31.1. En traktat ska tolkas i god tro i enlighet med den vanliga betydelsen som ska ges till traktatens termer i deras sammanhang och i ljuset av dess syfte och ändamål. Artikel 31.3c. Det ska tas hänsyn till alla relevanta regler i internationell rätt som är tillämpliga i förhållandena mellan parterna. Artiklarna 32-33, kompletterande medel, tolkning av autentiska texter. Konventionen om förebyggande och bestraffning av folkmord, 1948. Artikel i De fördragsslutande parterna bekräftar att folkmord är ett brott enligt internationell rätt som de åtar sig att förebygga och bestraffa. Internationella domstolen Bosnien och Herzegovina mot Serbien och Montenegro, dom 26 februari 2007. En stats skyldighet att förebygga och den motsvarande plikten att agera uppstår i det ögonblick som staten får kännedom om, eller normalt borde ha fått kännedom om, förekomsten av en allvarlig risk att folkmord kommer att begås. Bilaga C, vägledande dojer för generalsekreteraren. För att bistå domstolen uppmanas generalsekreteraren att sammanställa och överlämna en dojer som bland annat inkluderar 1. Stadgepraxis repertory av praktisposter om artiklarna 24 och 27, historiska travaux om artikel 27.3, prejudikat om avståenden från part i en tvist. 2. Säkerhetsrådets register, resolutionsförslag och röstningsregister i situationer som involverar massförbrytelser. Ordagranna mötesprotokoll som noterar åberopandet av artikel 27.3 eller avståendeplikter. 3. Generalförsamlingens material, resolutioner under Förenade för fred, relevanta begäranden om rådgivande yttranden och efterföljande praxis. 4. ICKIS rättspraxis Bosnien mot Serbien 2007, relevanta tillfälliga åtgärdsbeslut och rådgivande yttranden som behandlar stadgetolkning, jus cogens, erga omnes och institutionella befogenheter. 5. Traktaträtt Wienkonventionens travaux preparatoires och ILGs kommentarer till artiklarna 26-33, FN-sekretariatets memoranda om stadgan som en traktat. 6. Korpus för förebyggande av grymheter, generalsekreterarens rapporter, fynd från HRC och COI, situationsuppdateringar från OHR och OCA, praxis om due diligence-skyldigheter för att förebygga folkmord och massförbrytelser. 7. Akademiska och institutionella analyser, material från erkända auktoriteter inom offentlig internationell rätt om missbruk av rättigheter, ultravireshandlingar och rättsliga effekter av handlingar som bryter mot tvingande normer inom internationella organisationer. Förklarande not icke-operativ. Mål klargöra de rättsliga gränserna för användningen av vetorätten där tvingande normer och erga omnesplikter är engagerade, identifiera de rättsliga konsekvenserna av ett ultravirusveto och beskriva samspelet mellan rådet och församlingen, inklusive Förenade för fred. Designfrågorna i bilaga A inbjuder domstolen att tillämpa VCLT artiklarna 31-33 på stadgan, tolkning i god tro, syfte och ändamål. Definiera part i en tvist och avstående enligt artikel 27.3. Formulera hur jus cogens inklusive plikten att förebygga folkmord villkorar vetorätten. Specificera den rättsliga effekten av ett veto som lagts i ond tro eller i strid med tvingande normer. Klargöra församlingens roll när rådet är förlamat.